Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hallå allesammans, hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan med nummer 277. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt, tack gode Gud, Maria Selander.
Ja, god dag alla kära vänner och fiender och kära Ingrid.
Idag heter programmet Kristerssons katastrof. Det blir ju bara värre och värre det är. Och Daniel, han har gjort en så fin bild här på Ulf Kristersson framför riksdagshuset med åska och blixtar och dunder i bakgrunden. Var ska detta sluta?
Blixtar och dunder, men inga magiska under hittills, vad vi vet, snarare tvärtom. Det är ju den här förbaskade könsbytarlagen som vi har berättat mycket för er om, som har verkligen satt Ulf Kristersson på pottan, kan man säga. Det är inte minst motståndet inom hans eget parti som är hans stora problem. Det har bara blivit en röra av det, och nu har det liksom hamnat i ett sånt läge att oavsett vad som händer så har det här undergrävt hans ledarskap till en grad man kan fråga sig om han kan fortsätta i längden.
Det får vi veta i nästa vecka. I alla fall får vi se det den 17 april hur själva omröstningen går. Sen ska vi prata om ondskan i Skärholmen, och det är ju gårdagskvällens fruktansvärda mord på en småbarnsfar som var ute med sin son och cyklade på väg till badhuset och säger åt ett gäng ungar och blir skjuten i huvudet.
Fruktansvärt, helt fasansfullt, ofattbart är det, Ingrid. Och jag tror att hela Sverige är chockat idag. Att döma av Twitter så har detta verkligen, alltså, det har sökt folk, som vi säger i Skåne. Vad säger man? Det trycker på en nerv eller hjärtat eller vad man nu ska säga.
Ja, och just det, för att det är ju så att även tidigare har ju oskyldiga blivit mördade, men då har de liksom kommit i vägen för förlupna kulor. Det nya nivån i detta är ju att han sa till ett gäng ungar och någon av dem har pistol på sig, tar upp den och skjuter ihjäl honom. Det var inte så att han råkade komma i vägen. Nej, det är något alldeles fasansfullt, och vi ska snart prata mer om detta. Och så har du gjort en skojig rubrik här, flip-flop. Ska vi köpa flip-flop-skor, eller vad handlar detta om?
Nej, det är lite för tidigt på säsongen för det, tror jag. Men däremot så utnämnd ju du Sara Skyttedal och Jan Emanuels nya parti, som inte är något parti utan en valteknisk samverkan, den så kallade folklistan, till, du döpte om det till flopplistan i senaste podden. Men nu är frågan, det kanske inte är en flopplista, det kan vara en flipplista, flipp eller flopp.
Det kan vara så, vi ska prata lite mer om det. Och nu, lyssna nu noga Maria, ska jag säga att idag är det torsdag den 11 april 2024, och vi har ett helt gäng platina sponsorer som du ska få riva av nu.
Det ska jag göra. Lars M, Svante H, kör hårt tjejer. Jan-Erik B, Gud välsigna dig Ingrid. Hans J, hårda tider. Hans J igen, kämpa vidare. Hans G, gåva till rättvisan. Susanne NF, rättegångsbidrag, heja Ingrid. Roland N, mor, far och son. Magnus L, Peter B, Gudmund och Anki. Anonym LH, för de fria orden, vilka de än är. Vi har Janne G, vi har Rickard, vi har Niklas N, vi har Jeanette L som skriver till två toppen tjejer som gör ett fantastiskt jobb. Och anonym CE, tack kära underbara snälla bästa alla ni. Vill man stötta oss så kan man gå in på ingridomaria.se och använda bankgiro, swish, donorbox eller media link knapp. Och glöm inte tumma upp på YouTube, skriva kommentarer, dela programmet och framförallt prenumerera på Hopp för Sverige, vår YouTube-kanal. För nu är det så snubblande nära att vi är uppe i 9000 prenumeranter.
Ja, det är fantastiskt. Ja, men nu blir det inte så roligt längre, för nu ska vi ta oss an ondskan i Skärholmen. Kan du ge en liten bakgrund för de som eventuellt på något mystiskt sätt har missat vad det är som har hänt nu på morgonen när vi har nåtts av den här nyheten?
Ja, jag kan läsa från en sammanfattande artikel i Aftonbladet då. Mikael 39 sköts till döds framför sin son. Mikael 39 mördades när han konfronterade ett kriminellt gäng på väg till badhuset enligt Aftonbladets uppgifter. Idag samlas Skärholmsborna för att sörja honom. De cyklar förbi de här personerna och sen blir han skjuten framför sin 12-årige son. Det är helt sjukt, säger svågern Elias, och det vi vet om vad som har hänt, det vet vi tack vare den 12-årige sonens vittnesuppgifter. För han såg nämligen alltihop, så att det som är känt nu det är att far och son var på väg till badhuset. De cyklar genom den här gångtunneln, där står ett sånt här gäng, ungdomsgäng. De säger eller gör någonting som stör Mikael, pappan. De förolämpar honom eller sonen, så att han vänder tillbaka och konfronterar dem och säger väl ungefär att vad sysslar ni med eller någonting sånt där. Och då är det en av dem som drar upp en pistol. Ett skott går av först i marken och sen, och då blir det handgemäng om pistolen. Och nästa sak som händer är att Mikael blir skjuten i ansiktet, och detta till åsyna vittne för hans 12-årige son då, som sagt var.
Ja, och det är
som,
alltså...
som i panik ringer till både 112 och till farmor.
Precis, han var den som fick ta hand om alltihop. Och vi kan också läsa att de har gjort en liten snabb version att Mikael hade tidigare kontaktat polisen om gängen i Skärholmen, men han ville inte att hans son skulle växa upp omgiven av narkotika och kriminalitet, och hans svåger ifrågasätter hur det kommer sig att ungdomar i området går runt beväpnade. Ja, det kan man ju verkligen undra, men egentligen är det ju inte så konstigt. Politikerna har ju medvetet importerat en fruktansvärt våldsam kultur bestående av väldigt våldsamma människor från helt andra kulturer än svenska, och det flödar över av vapen. Och polisen har ju liksom varnat för det flera gånger och säger att det går ju allt längre ner i åldrarna. Så att egentligen är det ju inte konstigt att det finns ungar med vapen. Det läskiga här är ju att de faktiskt på allvar skjuter ihjäl honom. Alltså det är så att de hade bara viftat med ett vapen. Nej, det är någonting så fruktansvärt så jag har svårt att finna
Inge,
ord.
Förstår du? Fattar du nivån av avsaknad av spärrar när du skjuter ihjäl en annan människa för att du får en tillsägelse? Förstår du? Det går nästan inte att ta in. Går nästan inte, för det som du sa, andra gånger oskyldiga har kommit till skada så har det varit såna här så kallade felskjutningar. Alltså att man har trott att det var en viss person och så var det någon helt annan oskyldig människa. Eller så har det varit rena misstag. Alltså att kulor har flugit till höger och vänster. Men just det här, att han gör det medvetet. Den här killen tycker att hans så kallade heder är så viktig att den är värd att skjuta ihjäl en annan människa för att han får en tillsägelse.
Men då är jag tillbaka till en av våra favoritböcker, nämligen Helig vrede av den danske psykologen Nikolaj Sennels. Han jobbade ju som psykolog på ett ungdomsfängelse i Köpenhamn under många år, och han skrev den här boken, och där förklarar han exakt hur de muslimska unga männen, killarna, agerar och reagerar och hur de tänker. För medan de danska kriminella ungdomarna faktiskt, man kunde nå dem och fråga, kunde du ha gjort på ett annat sätt så att det inte hade blivit så här? Ja, det kunde jag ju såklart. Jag hade ju inte behövt börja veva direkt och så. Så att de, det gick att nå dem, även här där det danska kriminella gick att nå på det här viset. Medan muslimerna unisont sa, nej. Vadå? För hade han inte käftat mot mig så hade jag inte slå ihjäl honom.
Ja, ja.
Det är liksom det hela tiden det här med, har du en inre tankeverksamhet eller är det bara externa saker?
Precis, det är ju det Nikolaj i boken kallar för intern och extern förklaringsmodell. Och för de muslimska ungdomarna som han ju kände till mycket väl efter sin långa tid på Sönderbro, som det heter, det här ungdomsfängelset. Så var det alltid en extern förklaring. Nej, men det var han som provocerade mig. Han hade inte behövt provocera mig. Han hade inte behövt, varför stod han där? Alltså det var alltid, alltid så.
Ja.
Så att där har vi ett jätteproblem. Och, när, och också som Nikolaj skriver i den här boken Helig vrede, så är det ju, det finns nästan inte en sämre kombination man kan tänka sig än västerländsk och kanske framförallt nordisk sån här bamse, mys, förklaringsmodeller och Mellanöstern-mentaliteten, den islamiska mentaliteten, som är liksom, de är varandras raka motsatser.
I det senare, och det är vi som förlorar.
Ja visst, absolut. Därför att all undfallenhet tolkas som svaghet. Och svaghet ska bestraffas. Det är inte det motsatsen till vårt sätt att tänka. Svaga individer ska man hjälpa och vara försiktig med. Är du med? Och liksom inte ge sig på. Medan i den mentaliteten är det liksom alla som är svagare än jag. De får skylla sig själva i princip. Men du, ska vi ta och kolla på ett kort, väldigt hemskt klipp då med Mikaels svåger Elias när han blir intervjuad av SVT tidigare idag.
Ofattbart bara. Det är svårt att ta in. Vi vet vad som har hänt, men jag tror inte någon av oss har fattat det riktigt än.
Vad vet ni om det som har hänt?
Vi vet det som sonen har berättat för oss. Och det var att de cyklade förbi här för att de skulle till simhallen där borta. Och så var det 4-5 ungdomar som stod här som ropade någonting. Och då stannade han till, eller om han gick tillbaka. Och rätt som det är så blev man skjuten i ansiktet. Det är allt vi vet, ingenting annat. Alla poliser vi har träffat frågar om han har någon anknytning till kriminalitet. Men absolut inte, helt oskyldig. Det enda han levde för var sin son. Och de var som sagt på väg till badhuset. Och istället för att det skulle vara en trevlig upplevelse så fick hans son bevittna sin pappa bli skjuten i ansiktet. Sonen fick ringa 112. Sonen ringde farmor.
Ja, det går nästan inte att ta in detta. Det är någonting så fasansfullt och vidrigt. Man vill liksom skrika rakt ut. Och så kommer politikerna med, åh, det är fasansfullt, nu måste vi göra något åt det här. Våra tankar går till de anhöriga. Jag skrev faktiskt till Ebba Busch, som hade lagt ut någonting på Twitter, att regeringen är redan i full gång med detta. Och så skrev jag till henne, du vet vad som måste till för att lösa de här problemen, och det är massåtervandring. Så sätt igång med den istället för att skriva floskler. För jag blir så provocerad.
Ja, en som verkligen blev fly förbannad efter det här, det var ju Jimmy Åkesson. Och han är väl nästan, kan vi säga, han är visserligen politiker, men han är typ den enda som har rätt att uttala sig, eftersom han inte bär någon skuld i detta.
Ja.
Vi kan läsa till exempel i Expressen, som har refererat vad han har skrivit på Twitter. Jimmie Åkesson, dags att förklara krig mot gängen. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson reagerar starkt på dödsskjutningen i Skärholmen under onsdagskvällen. Det är dags att Sverige förklarar fullt krig mot varje enskild individ i dessa kriminella gäng, skriver han på X, alltså då före detta Twitter. Och han fortsätter: internationella konventioner, unkna gamla argument om socioekonomiska faktorer eller debilt prat om brottsförebyggande fritidsgårdar tycker jag ska åka i papperskorgen direkt, skriver han, och menar att det inte duger att rapa floskler. Och så skriver han det här då om att förklara fullt krig. Jag håller med.
Ja, och Jomshof förtydligade ju också i en tweet, och han skriver bland annat så här: det samarbete Sverigedemokraterna har med regeringen innebär att vi kommer att ta några viktiga steg på vägen i rätt riktning. Men när det gäller förståelsen för grundproblematiken, det vill säga vikten av att på allvar stoppa massinvandringen och på allvar börja med att skicka hem större grupper av människor, har regeringen mycket mer att lära. Och det är precis det, Maria. Alltså, jag är glad för den regering vi har. Jag tycker att de gör mycket som är bra. Men detta måste de förstå. Alltså, vi har sedan millennieskiftet tagit in 2,2 miljoner människor. De allra flesta från muslimska länder. Det finns ingen annan lösning. Det går inte, alltså, jag ser att Maria Malmö Stengård, som ju är en favorit till oss, hon har skrivit: åh, så glad att den här nya EU-pakten nu har gått igenom och nu kommer Sverige och vi behöver inte ta emot några fler och sådär. Men det är så bra att vi inte behöver ta emot fler, därför att då kan vi försöka integrera de som redan är. Nej, det duger inte, MMS, Ebba Busch och Ulf Kristersson. Ni måste förstå att om vi ska rädda det svenska Sverige och få tillbaka tryggt Sverige, så måste det till en massa återvandring. Minst 1 miljon människor måste lämna Sverige.
Jag säger ju naturligtvis inte emot dig, och framförallt är det ju som Åkesson skriver, att det måste bli slut nu på allt sånt här prat om socioekonomiska orsaker, bla bla bla, fattigdom, och alltså att man försöker hitta allsköns olika skäl till varför det är så här, utom det faktiskt beror på. Och alltså, det är lite beklämmande att se då sossarna försöka göra politiska poänger på det här, va? S-känga till regeringen efter skjutningen håller inte. SD-ledaren Jimmie Åkesson vill förklara krig mot gängkriminella. Socialdemokraternas rättspolitiska talsperson Ardalan Shekarabi vill att regeringen ska samarbeta med oppositionen för att hitta nya lösningar mot det dödliga våldet. Vårt land befinner sig i en allt djupare kris, säger han. Och vänta lite, håll i er nu här, för att det fortsätter då. För att få bukt, inte komma till bok, det är ju alltid
en
fördel. För att få bukt med det dödliga våldet kräver Socialdemokraterna att regeringen öppnar upp för ett bredare samarbete i riksdagen. Det här håller inte, och de har haft makten i 2 år. Vårt land befinner sig i en allt djupare kris, och det är uppenbart att våra recept när vi satt i regeringen inte var tillräckliga, och att deras recept inte är tillräckliga. Vi behöver samarbeta. Okej. Det hedrar Ardalan Shekarabi att han erkänner att de också har misslyckats. Det säger han ju i alla fall. Men vad är nu anledningen till att de måste samarbeta? För det här är ju någonting som sossarna har tjatat om jättelänge. Jo, det handlar ju inte om att Tidöpartierna inte kan fixa det här på egen hand. Det handlar om att de försöker göra sig relevanta i det här. Läget.
Precis så. Och jag menar, jag tycker ändå det är fräckt av Shekarabi att påstå att vi gjorde inte tillräckligt. Ni gjorde inte ett enda dugg på 8 år. Ni la inte fram någonting som på allvar kunde liksom rucka. Det den här regeringen har gjort sedan dag ett är att lägga lagförslag på lagförslag på lagförslag. Men det tar tid, det ska ut på remiss och det ska utredas och hit och dit. Nej, men det är exakt så att de vill vara med och ta åt sig äran. De är livrädda för att Tidöregeringen ska lyckas. Det kan man inte göra på 4 år. De behöver minst en mandatperiod till. Men att de, vilket skulle göra sossarna obsoleta för tid och evighet.
Ja,
Det är det det handlar om.
precis. Men det är som du sa innan, det enda som gäller nu det är massiv återvandring och också att man måste tänka utanför boxen här nu. Och glöm allt sånt här att, ja men jag såg precis ett klipp med Paul Joseph Watson där han berättade om ett rättsfall i Storbritannien. En våldtäktsblottarafghan som fick stanna i Storbritannien för att det var ju, man kunde inte skicka hem honom till Afghanistan för där har han, om han då har begått sexbrott så kommer han råka illa ut om han kommer hem till Afghanistan.
Alltså det är verkligen liksom, det är sån, alltså det är sån, det är sån brist på empati så man vet knappt vad man ska säga. Men man kan ju också göra som Chang Frick föreslår, och han lägger upp en bild på i El Salvador där man bara buntar ihop en massa kriminella. De sitter på ett betonggolv och så liksom menar han det att, ja och det är liksom, vet i Sverige så är det så, åh nej det är omänskligt och så kan man inte göra. Han bara så här, det är det enda vi kan göra. Det är där de fattar, kommer aldrig att fatta något annat språk än bli gripna, inkastade i fängelse, gärna på vatten och bröd och sen utvisade. Så.
Ja, alltså, det är så här att man måste väga då empati med gärningsmännen med empati med offren. Det är tyvärr de två sakerna. Man kan inte ställa grupper mot varandra, Ingrid, men ibland måste man göra det. Ibland måste man göra det. Och så är det i det här fallet. Och du får välja. Antingen håller vi på och dotar med de här människorna och deras mänskliga rättigheter, eller så bryr vi oss om alla oskyldiga offer. Det är inte svårare än så,
Nej,
egentligen.
och jag menar frågan, vill vi ha ett sånt här Sverige? Vill vi att pappor ska mördas av småungar eller ungdomar för att han säger till dem? Jag menar herregud, vi har sett massor med filmer på hur de beter sig på bussar och tåg och spårvagnar och allt vad det är. Vem sjutton skulle våga säga till någon som sitter med fötterna, alltså du vet, skorna på sätet? Du kan ju bli skjuten ju. Vill ni ha ett sånt land? Ja men nej, då tycker jag ni kan flytta. Flytta då till något sånt land. Flytta till Mellanöstern.
Men frågan är som Åkesson, jag har sagt tidigare då, när han blev så fly förbannad på Teodorescu när hon ballade ur och pratade om finborgare och det, och han skrev då i den vevan att finborgarna, problemet med dem är att de låter andra människor ta skiten, göra skitjobbet.
Ja.
Men de andra Tidöpartierna måste våga skita ner sig också i detta.
Ja.
Det
Ja, och
finns
jag
inte
menar
heller.
den nedskitningen kommer leda till kraftigt höjda opinionssiffror så att jag tror nog att de klarar det och brottas med grisar ett
Och
tag.
inte vara så rädda för Magdalena Andersson och sossarna och vad de säger och vad de tycker, utan bara bortse. Som din gamla kollega på Kvällsposten, en väldigt speciell kvinna som gick hem lite när hon vill och fick en tillsägelse av chefen och då sa jag skiter väl i dig.
Ja. Precis,
Sen
så
gick
det
hon.
är den metoden man får ta till. Ska vi då gå över till flipp eller flopp-listan? Och det är ju så här att de har ju lyckats väldigt väl med lanseringen, det måste man ju säga. Först den här direktsända intervjun med Henrik Jönsson, där de sen liksom nonchalerar alla journalisterna och går raka vägen ut och sätter sig i en helikopter. Det blir ju första sidor och så. Ja, okej, nu har alla hört talas om folklistan. Och sen så nästa dag så är det presskonferens och då får journalisterna ställa frågor. Då blir det nya första sidor. Så att som sagt, de har redan satt det här partiet som inte är ett parti på kartan. Så hände det också häromdagen att Skyttedal berättade för Dagens Nyheter så här: jag har röstat för saker som är dåliga för Sverige. Det var ju det vi berättade om att han Jon Gustafsson hade ju gått igenom hur hon röstade och då bestämde hon sig för, jag tror att hon tänkte så här, då ska folk tro att jag ville ju inte rösta så, men Ebba tvingade mig till det. Det tror jag är
Jag
syftet
säger det.
med det här.
Det för att det finns en partipiska och då menar, och Jan Emanuel då gör ett utspel här, snackar super hyperpopulistiskt, vi behöver skrota asylrätten som fenomen och så vidare. Och då försöker ju båda två låtsas som att det inte finns några piskor i partigrupperna i parlamentet, vilket ju är rent skitsnack, det vet vi ju allihop. Nu verkar det som vi sa i måndag som att Sara Skyttedal är inte välkommen i EPP längre. Så jag vet inte vilken grupp hon tänker sig att hon ska sitta i.
Nej.
För ECR-gruppen där SD sitter, de vill nog inte heller ha in henne där. Så att jag vet inte
Nej,
om...
alltså, jag vet inte. De är ju goda vänner, hon och Charlie Weimers. Men jag vet inte, alltså, kan man lita på en sån här person? Sen är jag inte så säker på vad de menar med det här att skrota asylrätten. Jag har sett en del intervjuer med Jan Emanuel där jag tolkar det som att han menar det här att människor ska kunna få åka till vilket land de vill, alltså genom en massa säkra länder. Men det är ju inte så att han vill hindra människor från att komma hit, utan de ska väljas ut i sina egna länder. Det ska vara de som är fattiga. Det ska inte vara de som har råd att betala flyktingsmugglare. Så jag vet inte, det låter ju bra, men jag tror inte han riktigt menar det.
Men det står i den här DN-artikeln också, vi måste se till att vi skapar ett system där kvinnor och barn kommer först, som blir rättvist utifrån vilka faktiska behov man faktiskt har.
Ja.
Ja, men det kvittar, varför du vet hur det är med sådana där tillägg liksom, som kommer... 5 minuter senare eller långt ner i brödtexten och så vidare. Det är 80% av alla människor uppfattar inte det. Jan Emanuels liksom är brasklapp där, utan det enda de hör är att han säger skrota asylrätten. Ja.
Mm. Och då tänker de sig att det betyder noll invandring. Ingen mer ska försöka asyl i Sverige. Nej, det är inte det han menar. Och sen så var vi ju väldigt nyfikna på vilka de andra 4 personerna på listan var, och det blev ju en riktig... nothing burger, kan man säga.
Precis, det trea på listan är Hans Palo, tidigare socialdemokrat från Övertorneå. Och opinionsbildaren Amelia Stapelfelt är fjärde namn. Hon har bakgrund i Moderaterna. Femte namnet är Peter Söderlund, som tidigare suttit i partistyrelsen för Miljöpartiet och är medgrundare av Kriminellas revansch i samhället KRIS. Och sexa på listan är Håkan Wretzell. Han har tidigare varit aktiv för Kristdemokraterna i Vellinge, men lämnade nyligen partiet efter interna strider och startade ett nytt, bättre Vellinge. Okej. Okay. Så att de andra namnen är ju helt uppenbart staffagefigurer. Där är helt och hållet Sara och Jan Emanuels show.
Absolut, jag såg någon intervju med han Wretzell från Vellinge där han frågade, ja men nu ska du då bara lämna Vellinge. Alltså jag är nummer 6 på listan, jag tror inte det blir aktuellt. Han sa det ju öppet liksom. Så det är ju bara för att de ska ha några stycken för att visa att går det riktigt bra för oss så får vi 6. Det kommer det naturligtvis inte göra. Men jag är inte helt övertygad om att det är kört. Jag vill nog ta tillbaka det här med flopplistan och säga flip-flop-listan, för att det kan gå hur som helst. De är väldigt kända båda två. De vet hur man får maximalt med publicitet. Så att, och som sagt, folk gillar ju att rösta lite gang-ho när det gäller Brysselvalen.
Vi kunde också läsa i Världen idag att Jan Emanuel har ju en enorm följarskara på sociala medier. Han har alltså 223 000 följare på Instagram. Vilket är Magdalena Andersson har lite fler, hon har 242. Ebba har 199. Uffe har 183 och Åkesson har 149 000 då på Instagram. Och han har också 158 000 följare på TikTok. Så att, men så, som jag sa, för du var ju så här när vi läste det, det här är inte bra att han har så många följare på sociala medier, men det är inte alltid det ger utdelning i verkligheten. Vi såg ju inför valet 2018 att AFS hade ett enormt genomslag på sociala medier, på Facebook och var det nu var Twitter, men det liksom omsattes ju tyvärr inte i röstsiffror.
Nej.
Så att,
nej, men så var det ju. Men vi ska se ett litet klipp från SVT där de har intervjuat de två politiska analytikerna, kan man säga, Ulrika Schenström, före detta moderat, jobbade nära för Reinfeldt, och en sosse som har varit en sån spindoktor för dem i många, många år. Nu har jag glömt vad han heter.
Nu ska vi säga här, han heter så mycket som Bo Rogvig.
Ja. Och de tror att det här är inte alls det här med att de kommer ihåg att berätta om det här med stavfelen på deras hemsida och det var helt tokiga ord, jag kunde inte förstå vad det var. Det kanske inte var ett misstag.
Syftet är naturligtvis för att skapa så mycket uppmärksamhet som möjligt. Och det är ju smart. Journalisterna och vi andra följer ju det här, den röda tråden. Jag tror inte det är någon som inte är en politiknörd som inte har sett de här presskonferenserna.
Istället för att servera hela korven vid ett tillfälle så delar de upp den i skivor och serverar media och allmänheten det för att få maximalt genomslag.
De har fått väldigt stor uppmärksamhet på detta. De har fått mycket trafik till hemsidan. Och den lilla cynikern i mig skulle säga att det här har de planerat. Det är också syftet att kommentatorer, journalister, tyckare ska säga att de inte kan stava ens en gång. Det går inte att ta dem seriöst.
Två politiska rävar som har varit med förr. Och jag kan föreställa mig att de har suttit och gnuggat den här texten och detaljerna in till minsta kommatecken. Och sen blev det så bråttom och så blev det nog fel när de skulle lägga upp det.
Varför uppfinna hjulet när det redan finns någonting som är populärt? Då kan man ju kopiera det och använda det själv. Men detta är också väldigt lik Boris Johnson som hissade upp sig själv i en lyftkran och åkte omkring med en sån här vräkig buss när han skulle börja Brexit-kampanjen.
Jag tror att många har tittat på det. Det är ett mediastunt. Det är för att få uppmärksamhet. Men frågan är, illustrerar det folket och folklighet? Jag tvivlar på det. Jag tror inte att de har kommit fram till att de vill göra det här förrän alldeles nyss. Hade man gjort det här och presenterat det här långt, långt tidigare så finns ju risken att både media och väljare hade upptäckt att påsen är tom.
Jag tror att det här är starten för någonting som de vill se om det flyger ordentligt i Europaparlamentsvalet för att sen gå vidare och ställa upp i valet 2026.
Mm. Intressanta kommentarer där från både Ulrika Schenström och den här Bo Krogvig. Det roligaste han säger tycker jag är det här med att de drog igång det här projektet väldigt nära in på valet så att ingen, varken journalist eller allmänhet, skulle hinna upptäcka att påsen är tom.
Ja, det var roligt. Mm. Och de har ju, alltså SVT gör ju så, de har liksom 1, 2, 3, 4, 5 och så står det bara rubriken. Så att ni som bara lyssnar kanske inte fattar det, men det de pratade om mitt i det var ju att det här med varför uppfinna hjulet, så visar de Boris Johnson som åkte helikopter. Han gjorde ju en massa sådana stunts för att få uppmärksamhet. Mm. Och folk gillar en viss typ av män. Du och jag var ju dödsförälskade i Boris Johnson ända tills han fick covid och kom ut som en zombie eller någon helt annan människa.
Klon.
För just det här, och det är liksom lite Trump också, det här larger than life. Alltså det finns någonting charmigt i, och man kan kombinera den narcissismen med charm, så kan det gå väldigt långt. Jag är inte så säker på att Jan Emanuel har samma kvalitet som Trump och Boris hade på sin tid.
Nej, men många unga killar gillar honom tydligen, för har vi ju läst nu nyligen, och tycker att han är cool, hans klädstil och hans, alla hans Lamborghinis och allt vad det nu är. Liksom, hans, de tycker att han är lite sådär, du vet, player killen så liksom. Så, men återigen, innebär det att man gitar, och vi har ju många förstagångsväljare i det här valet, men innebär det, är det tillräckligt coolt och attraktivt liksom för att man ska bry sig så pass mycket att man orkar lyfta rumpan från soffan och faktiskt gå och rösta? Det är svårt att veta.
Ja, men alltså ungdomarna kan man nog tänka sig göra det. Det är kanske första gången de får rösta överhuvudtaget, de som precis har fyllt 18. Och tycker då att, här finns det en politiker som jag gillar och känner. Men nu tror jag ju fortfarande att de kommer de in, så kommer de bara få ett mandat. Och då kommer Jan Emanuel att stiga åt sidan för att ge lite så skit idag. Tror du på det som Schenström säger, att hon tror att det är att de förbereder sig för nästa riksdagsval?
Och att detta är en testballong?
Mm.
Skulle det gå väldigt bra, så varför inte?
Mm. Ja.
Alltså om det inte pyser ihop totalt, utan det faktiskt visar sig att här finns någonting att bygga på, så visst. Men, mm. men de får fylla påsen med lite mer innehåll först i så fall. Alltså, för det här är ju, de har väl, det är några punkter de har vevat om. Då, liksom att ja, vi ska ha mer lagom EU typ och sådär. Och bra deal för Sverige. Och så ska vi se till så att invandringen till Sverige sköts på ett annat sätt än vad den gör nu. Det är typ det de har sagt.
De har fortfarande inte tagit fram, de har ju blurrat sina 10 prioriteringar. Det enda vi kan se är skrota asylrätten. Allt annat är blur. Jag trodde de skulle ta bort en för varje dag i alla fall. Men nej, vi får inte veta något mer.
Nej, vi får se Ingrid om det kommer något mer innehåll i den här påsen. Man lider, den lär väl göras så småningom. Men nu är det hög tid att vi tar oss an Kristerssons katastrof. Ulf Kristerssons partiledarskap är i fara. Och du satt som första rubrik. Aftonbladet skriver 3 krismöten på 2 dagar. Könslagen är en kabinettsfråga inom citattecken. Moderatledningen uppges vara i panikläge och fruktar att Ulfs schabbel kring könslagen ska påverka partiet negativt i EU-valet. Det hela har hissats upp som en kabinettsfråga om partiledarens framtid. Om riksdagsgruppen skulle fälla förslaget skulle det på sikt innebära slutet på Ulf Kristerssons partiledarskap. Hans auktoritet skulle få ett hårt slag, säger en tung M-källa. Mm.
Ja, vi var ju inne på det redan i måndags, att det blir svårt för de som har samvete och som inte vill ha den här lagen, därför de förstår att barn kommer att fara illa och stympas och bli steriliserade och få sina liv förkortade med 10 år och gå på medicin hela livet och allt det där. För att då tänker de så att ja, det är ju hemskt, men vi måste ju rädda landet, och blir det regeringskris så tappar vi makten. Och att jag så kan tänka mig att många av dem därför inte kommer att rösta emot Ulf Kristersson.
Mm. Men nu har ju SD erbjudit en alldeles ypperlig räddningsplanka i detta, tycker jag.
Mm.
Nämligen det här återremitteringsförslaget som vi berättade i måndag, så krävs alltså bara 1/3 av rösterna i riksdagens kammare för att återförvisa det här lagförslaget till utskottet.
Ja.
Och det skulle kunna vara en gyllene medelväg, därför att då har de inte helt... Då kan de säga, även om de tycker att Kristersson, nu pratar jag om de moderata riksdagsledamöterna, då behöver de inte helt idiotförklara sin egen partiledare, utan då blir det mer som att de kan säga att ja, jo, nej, men det kan ju ligga något i detta, men vi måste titta på det lite mer, vi måste utreda det lite mer först. Men det kan mycket väl vara att Ulf har rätt, men vi vill bara liksom ha både hängslen och livrem.
Ja, och visst, jag håller helt med, det skulle de kunna säga, och de kan säga så att vi ser ju nu att det är väldigt många inom professionen, liksom läkare och psykologer och psykiater som har skrivit att det här är inte allt, det här är inte utan risker, vi måste undersöka det som har kommit fram innan vi kan göra en sån här omfattande förändring. Och det tror jag han skulle kunna leva med, Kristersson. Och sen så blir det naturligtvis ingenting, därför att hela professionen kommer att säga aldrig i livet.
Mm.
Men just precis, nu, men... som man säger, så är det ju, det här är ju Kristerssons värsta kris. Det var nämligen, eller det var i alla fall rubriken på Politikrummet, Expressens eminenta politikpodd, där vi har tagit ut ett klipp som vi tycker var väldigt skojigt. Och det är ju då Thomas Nordenskjöld och Anette Holmqvist. Och hon som leder det är hon, Karin Olsson, kulturchefen. Ska vi lyssna på det?
Det gör vi, med glädje.
Hur pressad är egentligen statsministern?
Ja, jag skulle säga att det här är nog en av hans hittills värsta kriser, kanske den allra värsta. Hans auktoritet har ju ifrågasatts här, och det finns ju en stor upprördhet i den här frågan. Även om man alltid ska komma ihåg att han är sittande statsminister. Så att jag menar inte att det kan komma några avgångskrav inifrån hans eget parti, det tror jag inte.
Men alltså, när man ringer runt till Moderaterna så är det så tydligt att folk har genuint svårt att förstå varför ska det här vara Moderaternas roll att driva igenom det här. Alltså man kan inte förstå det. Och det är klart att alltså, lite är det, det är lite stadland. Alltså det, partiledningen vill ju uppenbarligen det här. Han vill det, han investerade i det. Men ju längre bort man kommer från Stockholm och liksom allra mest upprört är det nere i Skåne just nu. Men ju längre bort man kommer, ju större är motståndet. I riksdagsgruppen också så är det väldigt många som har svårt att förstå. Och lite liksom handlar det om så här, vad ska Moderaterna vara för parti? Alltså det här är liksom som sagt, som vi var inne på, en fråga som har levt länge. Och när man drog igång det här så var det politiska klimatet något helt annat. Det har varit en enorm pendelrörelse generellt inom politiken. Inte bara att koppla till det här, utan det har ju att göra med liksom synen på mångkultur, massa olika frågor. Och man ser ju i USA hur den här frågan är superhet politiskt. Men det som också har hänt sedan man då drog igång hela den här lagstiftningsprocessen för jättelänge sedan, det är att det har kommit väldigt mycket mera invändningar, sakinvändningar, och det finns olika forskare och läkare och psykologer och andra som...
Ja, det är inte bara en kulturkrigsfråga så att säga, utan det är ju också, har blivit en medicinsk fråga, och som tangerar, har det hänt en vårdskandal i transvården och så vidare, så att det känns som att det är flera saker som samagerar här.
Precis, och det, när man pratar runt med folk så säger många att partiledningen i Moderaterna hade inte väntat sig den här styrkan i protesterna. De hade inte sett det komma. Och därför hade de heller inte förberett partiet och förklarat och gett en tydlig grund till varför de vill ha den här förändringen. Så folk togs på sängen av att, precis som Thomas säger, varför gör Moderaterna det här? Den känslan är utbredd.
Har stämningen lugnat sig efter att Ulf Kristersson skrev den här debattartikeln i Expressen?
Men alltså, han har ju då, som vi var inne på, haft flera krismöten här. Han har först satt han med hela riksdagsgruppen, och där tror jag att han lyckades. De lyckades lugna en del. Sen har det fortsatt med, han har suttit med alla distriktsordförandena, och han har suttit med kommunalråd och regionråd från hela landet. Och jag tycker alltså, bara det faktum att Ulf Kristersson, statsminister, som har mycket på sitt bord, sitter i de här flera timmar långa krismötena, och han är inte själv heller, utan han har med sig partiets gruppledare i riksdagen, Moderaten Mattias Karlsson, justitieminister Gunnar Strömmer som är supertung internt, han är med, Camilla Waltersson Grönvall, socialförsäkringsminister, Anna Tenje som också är minister på socialdepartementet, Moderat varit med, Karin Enström, partisekreterare, han radar upp hela partiledningen, flera av de tyngsta ministrarna med sig, och lägger timme efter timme, dag efter dag på att försöka desperat förklara för partiet att, men det här är ingen stor grej, vi försöker bara modernisera den här lagstiftningen, och det är ingen stor förändring. Så att det vittnar ju verkligen om hur allvarligt det här har blivit för honom och för partiet och så.
Det här med NATO-processen verkar som rena västanfläkten i jämförelse.
Ja, men det är verkligen just att det har varit en sån. Det är det som också många pekar på det här, att det är sånt strategiskt haveri det här. Alltså det har varit Ulf Kristersson och Moderaterna och regeringen som har varit ganska pressade. Sen, det här, liksom, sen valet, det har inte gått så bra. Och så var den här triumfen när han träffade Biden och var i USA. Och sen så liksom hinner det knappt avslutas, och så kastar man sig in i det här. Och folk tycker det liksom är liksom obegripligt hur man har försatt sig i den här situationen.
Ja, Thomas Nordenskjöld, det är helt obegripligt. Och jag menar det, alltså det är så konstigt, det de säger, jag tror det är sant, att ni som moderata partiledare blir helt tagen på sängen. Va? Vill inte vara moderat? Men snälla någon, det är precis som de säger, varför ska vi moderater driva denna identitetspolitiska vänsterextremistideologi? Varför? Och så säger hon då att ja, men de hade inte förberett sig, de var helt oförberedda på att det skulle säga. Men va? Känner de inte alls sitt eget parti? Har de suttit där uppe i partiledningen och trott att det här driver vi igenom så? Och så blir de helt chockade. Och det konstiga är ju inte bara att de inte var förberedda på det, utan att de inte visste vad de skulle ge för argument. För trots alla dessa möten så har de inte blivit mer positivt inställda, Moderaterna.
Och också, som Thomas Nordenskjöld är inne på här, den här lagen har ju stötts och blötts i olika varianter sedan 2012-13 någonting. Det var först av den rödgröna regeringen, och sen så ärvde då Kristersson det hela och så. Men verkligheten har ju förändrats totalt, eller liksom den allmänna verkligheten har inte förändrats alls egentligen, men den allmänna uppfattningen om fenomenet som sådant har ju förändrats. Jag undrar liksom, har Moderaternas partiledning suttit i någon slags hyperborisk tryckkammare sedan 2013 och helt undvikit, du vet, uppdraggranskning, alla ångrare, den här boken som de här uppdraggranskningsjournalisterna har skrivit om ånger, alla ångrare som har framträtt offentligt, alla läkare, psykologer och andra som har rätt fram och sagt nej, detta är en jättedålig idé. Det är dåligt psykiskt, det är dåligt fysiskt, det är massor med biverkningar, det är ett elände, det är en medicinsk katastrof under uppsättning. Hur har de lyckats missa det? För det var kanske inte lika känt. Alla med två hjärnceller kunde räkna ut det 2013, men det fanns inte riktigt lika mycket i offentligheten då som det
nej,
finns.
Nej, för att då var det ju, åh, du är transfob, du hatar transsexuella. Nej, jag står upp för barnens rätt att slippa bli stympade. Barn, förstå, barn kan inte fatta beslut. Deras hjärnor är inte färdigutvecklade förrän vid 25 års ålder. Nej, du är en ond människa. Så var ju debatten då för 10 år sedan. Men nu har ju tiden kommit ifatt dig och mig. Och nu förstår folk detta. Och nu pratas det om det. Och vi såg ju till och med, det finns ju en annan HBTQ-grupp som inte är RFSLs. De som heter HBT eller någonting sånt. De skrev ju en protest i Aftonbladet, en debattartikel. LHB-förbundet heter de. Och den har rubriken nej, vi vill inte ha den nya könsbyteslagen. Förening för homo- och bisexuella. Gå hem och läs på, politiker.
Och det såg jag på Twitter, de är ju transfobiker, vet du, och hatar transpersoner och så vidare. Eller så är det här helt enkelt som du och jag har tjatat till leda, det här är homo- och bisexuella som förstår att det här är ett rent existentiellt hot mot dem. Alltså, och riskerar att drabba unga gaypersoner väldigt, väldigt hårt om man börjar med det här transing the gay away då, va? Men en intressant grej med det här som jag bara ska nämna innan vi ska se ett väldigt berörande litet klipp till, det är ju att det verkar som att en del, ni vet att KD har begärt kvittningsförbud i den här omröstningen, vilket innebär att alla, samtliga 349 riksdagsledamöter måste vara närvarande. Man kan inte kvitta ut sig. Kvittning är ju då liksom att om en miljöpartist försvinner så tar man bort någon från det andra blocket och sådär. Mm. Så att maktbalansen bevaras. Utan är det så att man är frånvarande här så blir det en röst mindre för din sida. Mm. Så är det. Men det har ju inte hindrat då en hel del människor från att tydligen försöka smita undan ändå. Bland annat Annika Strandhäll som ju har varit så högljudd i detta. SN rapporterar uppgifter Strandhäll missar votering om nya könslagen. Hon kommer inte att delta. Hon kommer att följa med Europarådets svenska delegation till möte i Strasbourg. Det är bara det att det här är inte alls något obligatoriskt, det här mötet. Och nej, ingen SD-ledamot kommer att åka dit till exempel. Ingen från KD heller säkert, eller du vet. Nej. Men det här är ett smidigt sätt att liksom, ja, jag måste åka till Frankrike på möte så jag kan inte rösta. Då slipper hon rösta mot sitt eget parti och hon slipper samtidigt rösta mot sin övertygelse. Men fy tusan, vad fegt alltså.
Ja, visst är det fegt. Det är jättefegt. Men som sagt, låt oss nu hoppas att det som händer den 17, då kommer ju först, så måste det ju bli voteringsmässigt, att först kommer frågan upp om en återförvisning. Och så röstar man om det. Och förhoppningsvis så får SD och KD med sig, det är cirka 25 ledamöter från de andra som måste rösta ja till det. Så blir det en återförvisning till socialutskottet. Och då kan de inte bara sitta och säga samma sak som de sa förra veckan. Nej, det är färdigt, de måste det. Då ska det ut på en ny remissrunda. Då ska man ta in nytt material, gärna tillsätta en utredning som verkligen visar hur forskningsläget ser ut över världen. Men om de inte får med sig dessa 25, då blir det ju skarp röstning. Och då är det ju frågan, för då måste de ju få med sig ännu fler. Och det kommer de ju inte få om de inte ens fick med sig dem på någon återförvisning.
Frågan är, om kommer det här att sluta i att en massa moderater röstar mot sin egen övertygelse för att rädda sin partiledare, då det är ju ett kräkpiller att svälja alltså.
Ja, och jag menar, det är ju konstigt. Vi har ju grubblat mycket över detta. Vad är det? Varför säger Ulf Kristersson att det är personliga skäl att det är så viktigt för honom? Jag var och gjorde naglarna igår. Så fina rosa naglar. Och då sa min nageltjej, som är väldigt vaken och väldigt rolig att snacka med, då sa hon så här, kan det inte vara så? Jag tänker att det är så att Moderaterna, de vill ju egentligen inte hålla på med detta. Men tänker, vi ger dem det här med juridiskt kön, så håller de tyst ett tag till. Så har vi diskat undan det, ska vi säga. Och titta, ni fick juridiskt kön. Men problemet med det resonemanget, det kan absolut vara så. Så dumt kan det vara. Men problemet med det är att det går ju inte, alltså det är ju inte så att, nej men det här är bara juridiskt kön. Nej, men om en 16-åring byter namn och personnummer i passet och överallt, när den sen blir 18, så är ju risken uppenbar att den personen går vidare med operationer och stympning och ett liv. Alltså nu hinner vi inte visa det, men vi hörde ju något klipp med Agnes Wold. Hon var hos Ivar Arpi och Anna-Karin Windham. Och hon är, när hon är rätt på det, så är hon ju jättebra och jätterolig. Men hon är ju lika ofta helt fel på det. Men här är hon ju helt rätt på det. Och hon säger ju det också, att det är ju, eller kanske inte hon som sa det, jag såg någonstans i alla fall, att de allra flesta behöver göra upp till 20 omoperationer. Så det är ju ett liv fullt av operationer, du får medicinera resten av ditt liv, allting, det växer igen och det händer jättekonstiga saker. Och det för oss faktiskt in på Prisha Mosley, 26 år, som beskriver sitt trauma och vad som hände henne när de satte henne på testosteron.
Mm. Vi kollar.
Miss Prisha Mosley. I am a detransitioning woman who began my social transition at 15 years old. I legally changed my name, changed my hair and clothes, and bound my breasts. Breast binding caused permanent damage to my back and ribs. I was love bombed by the trans community, who found me through the pro-anorexia community. They encouraged me for every change I made and promised me that I was curing myself. I was told that my depression, anxiety, PTSD, OCD, and borderline would all go away if I transitioned, but it wasn't true. We know that trans people, and have heard other people on the other side say that there are multiple, often other comorbidities, and these are usually pushed aside when the child utters the word gender. Changing the body is not the cure for the mind or mental suffering. We have already tried this and failed with lobotomies. Starting at 17, high doses of testosterone were injected into my anorexic body. The side effects were severe, are permanent, and started within days. One of the first things to change was my genitals. Before a week was over, they were painful. Parts were growing and others were beginning to atrophy away and have not stopped. This pain increased for months and now is so severe that I can no longer use tampons. I have never gotten to experience a normal period. Before starting testosterone, it had already stopped because I was not eating. I was put on hormones anyway. The damage from the testosterone is permanent, however, and I will not heal from it like I healed from my eating disorder. I am also suffering from chronic pain. Wrong sex testosterone causes the redistribution of muscle and fat into a masculine position, which the female frame cannot support. My hips are so small and my shoulders are so large that I am in constant burning pain. It hurts to hold myself up. Testosterone also caused me to have joint pain, which I will suffer from for the rest of my life. On top of this, I lost my ability to sing. Gender-affirming care took my voice away. I used to get so much joy from singing, and that has been robbed from me. Now I can no longer bear the sound I make when I open my mouth to sing or when I cry, and it is painful to even speak for long periods. I cannot raise my voice to scream if I'm in danger. Testosterone silenced me. Worst of all, I am most likely infertile. No doctor will touch me. They have all abandoned me since I began to G-transition, but I am aware of this fact. I did not want to have children when I was given informed consent shortly after being raped. I was too traumatized and not old enough to know, but my doctors didn't care. My doctors and therapist blackmailed my parents into fast-tracking me down the path to lifelong medicalization. 1 year after starting hormones, my healthy breasts were removed. The surgery was incredibly traumatizing. During this procedure, which is performed on minors, all of the healthy mammary tissue is removed, as well as fat and skin. While this is happening, the nipples are cut up, reshaped, and frozen. The chest is then scraped, and the new nipples are sewn onto the bleeding wound. 1 day after my surgery, I removed my bandages to find pieces of my nipples looking back at me, stuck to the bandages. I'm missing pieces of them now. Breast reconstruction will consist of at least 3 more traumatizing surgeries and will not give me back what I lost. My breasts have been incinerated, and I will never be able to feed my children. I urge you to vote for a bill that protects children from so-called gender-affirming care. I want to be the last person to suffer this way. Please, don't let any other vulnerable, mentally ill children become a lifelong medical patient like me. Let them keep their healthy bodies. Thank you.
Ja, om jag ska snabba och sätta där så är det så här att Prisha berättar att hon hade en hel bunke andra diagnoser när det här började med att hon nu var trans. Bland annat OCD och det som förr kallades borderline, det som nu så heter emotionellt instabil personlighetsstörning. Och hon hade anorexia och hon hittade de här transivrarna i olika onlineforum för sådana här pro-Anna-forum som det heter. Det är alltså anorektiker som hetsar varandra på nätet till att svälta ihjäl sig, du vet. I princip kan man säga. Och allt det här är ju självskadebeteende, och det är relaterat till det som du och jag pratade om i måndags, kroppsdysmorfofobi, att man har en psykiatrisk störning som gör att man inte uppfattar sin kropp på ett korrekt sätt, och det är ju det som har hänt henne då. Och då, så de började då pumpa i henne hormoner när hon var 15 år gammal. Och hon fick massa hemska biverkningar, och sen så högg de av henne brösten, och det var väldigt traumatiskt. Hon berättar också att hon har alltså blivit våldtagen innan allt det här hände, och hon menar väl på liksom att det traumat i sig var helt obearbetat och gjorde att hon fick en massa sådana här idéer. Och det var ingen som var intresserad av att utreda om det kunde ha någonting med saken att göra, utan de har kört, och det har liksom förstört hela hennes kropp på olika sätt. Hon har fått jättebreda axlar, jättesmala höfter som gör att hennes kropp är helt i obalans.
Och jag bara säger det också, du var inne på de här, hennes diagnoser, att det de lovade henne när hon var 15 år, det var att allt det skulle rätta till sig om hon bara bytte kön. De lurade ju henne, de har ju förstört hennes liv.
Då ska vi komma med en liten god nyhet. För hon säger att hon är väldigt rädd att hon aldrig kommer kunna få några barn. Men i februari så berättade hon på Twitter att hon är gravid. Och det är ganska långt gånget, och det verkar gå bra. Allting ser bra ut. Så det var tack och lov. Genom ett mirakel så har hon, och det var en konstig historia där, man har precis börjat gå på p-piller och så blev hon ändå gravid. Liksom.
Ja, precis. Hon hade någon tanke där om att det kanske var så att de här p-pillerna som ju innehåller östrogen och progesteron heter det, va? Att de kickstartade hennes kropp, hennes äggledare och äggstockar och livmoder, boom, så blev hon gravid. Det är ju en helt fantastisk historia. Gud, han har sina vägar för att hjälpa dem som har blivit fruktansvärt hårt drabbade.
Ja, alltså hoppas att det går bra för Prisha. Hon driver liksom stenhård opinion. Som ni ser här vittnar hon i någon lagstiftande församling, jag vet inte om det är delstat eller vad det nu är då, liksom, mot, och det hon säger är liksom att låt inte detta hända någon annan. Låt mig se till så att jag är den sista personen som råkar ut för det här. Och det är frågar du mig så är det fullständigt hjärtlöst att inte lyssna på de här detransitionerarna. Det är, det är inte, det är inte empatiskt att driva igenom sådana här lagar. Tvärtom, det är fullständigt hänsynslöst och många, många, många människor riskerar att råka väldigt illa ut. Det är människor som har andra diagnoser i botten i 99 fall av 100.
Ja, och ni som råkar ha kontaktuppgifter och en mejladress till Ulf Kristersson och så, kan vi skicka det här programmet till honom och tala om i vilken minut han ska börja titta för att ta del av Precious. För det är ju verkligen det, det är ju det som har drivit oss hela tiden när vi över 10 års tid har varnat för detta och blivit kallade en massa fula saker. Det är ju omsorg om barnen. Och det är helt obegripligt att en massa vuxna människor och läkare och allt vad det är, alla som jobbar har liksom kallat oss hemska människor samtidigt som de har varit doktor Mengele mot de här barnen. Vad är det frågan om? Och jag menar det här med bröst, vi fick ju veta det bland annat av Agnes Wold, att man har ju haft i Sverige så har man haft ett förbud mot att ta bort könsorganen, alltså det första man har fyllt. Var det 23 eller 25?
23.
Ja. Det är först då man har fått klippa snoppen av sig. Och så. Men brösten har aldrig ingått i den lagen. För bröst anses inte vara könsdelar. Så det har man gjort på väldigt unga. Bland annat en 14-åring har fått brösten borttagna på Karolinska.
Ja, nej, jag förstår att det är en del av er som många liksom, det här handlar om en sån liten grupp och så vidare. Och är det här verkligen, vi har så många akuta problem i samhället och så vidare. Men som jag tror att jag sa i förra podden, det här berör så många fler och så mycket mer än bara de som liksom själva insjuknar eller vad man ska säga. De som blir direkt, för det här är... Det här är ett gift så tillvida att när vi inte ens kan komma överens om vad som är vad.
Mm.
Alltså när folk börjar liksom på riktigt säga att jorden är platt eller månen är en grön ost eller du vet, alltså då är vi på ett slippery slope i hela samhället som är väldigt farligt. Och sen, sen tycker jag också att hur kan man vara så oempatisk? Spelar det någon roll om det är liksom... Du vet, 1000 ungdomar om året eller 10 000 eller 100 000. Alltså 1000 är ju för många.
Ja, men självklart.
Självklart.
Och det är ju det liksom att de har använt det, denna taktiken har ju funkat i väldigt många år. Man tar en liten minoritetsgrupp och säger, nu vill de ha detta. De vill det. Och tycker inte du som säger, du är en hemsk och elak förtryckarmänniska. Och det har ju funkat, men nu, jag tror att här går någonstans gränsen för vanligt sunt tänkande människor. Nej, ni går inte in och försöker skära snoppen av min son. Nej, där går gränsen. Men tyvärr har ju väldigt många föräldrar fram tills nu, alltså, har de försökt protestera så har de fått höra av läkaren. Ja, vill du ha en död son eller en levande dotter? Det är ju det argumentet man har använt mot dem och bara talat om för dem. Hon kommer att ta livet av sig. Han kommer att ta livet av sig. Vilket är så grymt. Och jag vill också säga så här, sen ska vi alldeles strax avsluta, att det finns en namninsamling på det här skrivunder.com, stoppa förslaget till ny könsbyteslag, så att man åtminstone känner att man gör någonting. Och just nu är det 1223 människor som har skrivit under. Det är alldeles för få, tycker jag. Nej, vi har länken här.
Det har vi. Det jag skulle säga bara avslutningsvis var att vi ska nog inte underskatta den insats som Uppdrag granskning har gjort vad det gäller opinionsbildningen kring detta. Och för övrigt så gäller väl det, alltså det gäller så många andra fenomen genom åren, att när det väl har kommit upp i Uppdrag granskning, då... vaknar normisarna till också och är så här, hej, men herregud, får barn benskörhet och ångrar sig och får jätteilla och hjälp, så här kan vi inte ha det. Så att deras insats har nog varit, och det är därför jag sa det innan, att hur kan den moderata partiledningen ha missat detta, vändningen, den allmänna opinionsvändningen som nog hände framförallt i samband med deras avslöjanden.
Helt klart är det så, Maria. Det är ju så att vi är de där spjutspetsarna som springer först, men vi får bara en liten men mycket hängiven publik. Men det är inte förrän 10 år senare när Uppdrag granskning gör någonting som det verkligen börjar hända saker. Men vi måste finnas där för att de också ska börja. Oj, men jag tycker jag ser
så att de också kan hämta inspiration någonstans ifrån.
Ja, exakt.
Nu är det hög tid att knyta ihop vår berömda sekt. Om ni gillar det ni ser och hör, gå gärna in på ingridochmaria.se och stötta oss med en slant. Och tryck tummar upp på YouTube, skriv kommentarer, prenumerera, vet jag. Nu är vi snart över 9000 på YouTube och det känns jättekul.
Verkligen.
Ingrid, om allting går enligt plan så är vi ju tillbaka igen som vanligt på måndag med ett nytt fräscht program. Vi hoppas att alla tittare och lyssnare får en underbart trevlig helg och vi lämnar er som vanligt med orden. Gud välsigne.
Gud välsigne.